Hallå kära lyssnare. Varmt välkomna till Tronspelet, Aftonbladets fruktansvärt fina Game of Thrones podcast. Vi gör en great rewatch, ser om hela säsongen från början. Och nu är vi inne på säsong 3.
Woohoo!
Yay!
Ja, vi börjar sakta närma oss när serien blir riktigt bra.
Verkligen!
Om ungefär 10 avsnitt.
Ja, vi sitter i en pytteliten poddstudio. Och mitt över det pyttelilla bordet så har jag tv-experten Sandra Weibro.
Ja, hej, här är jag.
Rockjournalisten Marcus Larsson.
Åh, jag älskar att bli kallad rockjournalist. Känns så modernt.
Faktiskt.
Ja.
Ja, och jag heter Tove Björnlund och är vanligt journalist Jon.
Ja, men du kan sjunga Frank Sinatra.
Exakt.
Ja.
Inte med samma stil, men... yes, vi tycker att det är jättekul när ni hör av er. Klaga på dumheter som vi säger, för det gör vi. Eller ännu bättre, hylla oss när vi är duktiga. Ni kan mejla oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtagga oss i sociala medier eller snälla, snälla ring på 08 725 23 57. Japp. Yep. Nej, ingen som har ringt än.
Nej.
Nej. Hallå.
Hallå. Nej, det är ingen som har ringt i det här avsnittet.
Nej.
Nej.
Skäms, lyssnare, skäms.
Ja, det är ingen som varit tillräckligt full och tappat omdömet, men vi får väl se vad som händer efter den här helgen.
Mm. Vi hoppas. Vi kommer prata om 2 avsnitt idag och vi kommer blanda dem lite grann för att så blir det lätt när man har sett dem. Det är Valar Dohaeris och Dark Wings Dark Words, de 2 första avsnitten på säsong 3. Och jag tänker vända mig direkt till Marcus, öppningsscenen.
Ja, jag får börja. Vilken överraskning. Ja, den här är ju det här gör de inte ofta i serien, att de inte börjar med vignetten, utan de börjar in medias res. Alltså de slänger in tittaren direkt i handlingen. Och det här är ju det bästa som har hänt i den formen, eftersom det bara är typ svartruta och det är massa gastar och White Walkers som skriker och slaktar folk. Det är alltså en,
jag bara känner, blev du knockad av stolen liksom?
Ja, precis, det är en direkt återkoppling. Alltså man måste ju ha sett säsongsavslutningen av säsong 2, annars fattar man ju ingenting liksom.
Nej.
Så den fortsätter precis där förra avsnittet som så slutar, vara Valar Morghulis.
Dali, look at me. Did you send the ravens? That was your job. Your only job. I need to get back to the wall. It's a long march. We know what's out there. But we have to make it. Have to warn them. Or before winter's done, everyone you've ever known will be dead.
Den sätter tonen för tredje säsongen, kan man säga.
Ja, men det här, då är, ja, den sätter tonen, men det är återigen, det är fortfarande så i den här serien att vi som älskar White Walkers och håller på dem får väldigt lite utdelning för vår längtan.
De har inte fixat tillräckligt med pengar än. De brände allt på Blackwater och nu så får vi vänta.
Jag tror George R. R. Martin inte fattar vad han har i sin skrivlåda på något sätt. Att det är liksom de här döda det handlar om, tycker jag. Men jag är ju ensam om det i det här rummet.
Ja,
och kanske av alla som ser serien,
det finns
man kan se den här serien på olika sätt. Men det är
man kan se som att det är ett spel om en tron.
Ja,
eller...
ja, och relationer och sånt där. Men jag är lite mer för de döda. Det är en enklare värld. De verkar ha en enklare syn på livet.
Inte lika mycket backstabbing politics.
Nej, de går åt ett håll så här. Döda alla. Det är väldigt sympatiskt på något sätt.
Ja, definitivt. Ska vi göra som vi brukar och börja ner i King's Landing?
Ja, det tycker jag, eftersom det är du som är King's Landing-experten, så du kan bara fortsätta
King's
prata.
King's Landing-korren, kör på då.
Precis, du får ta all politik.
Ja.
Ja, det är...
Vi börjar i seriens Rosenbad. Precis.
Det blåser utanför på murarna nu.
Ja.
Ja. Nej, det gör det inte. Det händer ganska mycket nere i King's Landing. Tyrion tar bland annat ett möte med pappa Tywin, som går så där, får vi väl säga.
Fast det är ju magiskt att se Peter Dinklage och Charles Dance spela mot varandra.
Det är det.
Alltså det finns,
och det
ju
är en fantastisk scen.
Ja, det finns det är alltid en annan tyngd när de två sitter och håller på med sitt oidipala komplex, eller vad man nu kallar det. Faderskomplex.
Ja. Typ.
Ja, Tyrion försöker ändå liksom äntligen kräva någon slags respekt av sin far, och det går ju så där.
Ja, för han tycker ju liksom att han kan väl få lite tacksamhet i alla fall. Han har ändå räddat staden, men sen så är det liksom Tywin som rider in på slutet och får all världens tack.
Och kommer på ett påhittat pris till sig själv också, typ Savior of the City eller vad fan det är.
Han är ett jävla as helt enkelt.
Ja, varpå han sen säger att ja, men, det är bara liksom narrar som vill ha pris,
applåder,
liksom. Applåder och pris. När han själv liksom har hittat på ett pris till sig själv.
Ja, men han predikar ju alltid att han är väldigt så här, i hans bild är ju Lannisters väldigt hårda och stoiska. De gör bara sin uppgift, och det enda i hans värld som han bryr sig om, det är att bevara heden och eftermälet för släktens namn. Det är det enda han är. Det är det som driver honom. Men det är väldigt Shakespeare och Macbeth över de här i dialogen mellan Tywin och Tyrion. Det är väldigt bra skrivet.
Ja.
Och det är väl det här som skiljer Game of Thrones lite från andra fantasy-serier, att de lägger så stor vikt just vid scener och dialoger och karaktärer. Och att det inte bara handlar om fräsiga specialeffekter.
Nej, precis. Det är inte bara slagsmål.
Ja. Man sitter ju och njuter vid de här liksom munhuggningarna.
Precis.
Men det är så här, Tywin, alltså det är ju, man blir, nu är ju här en låtsas, alltså man blir ju, jag blir ju lite upprörd. Han Tyrion har liksom hållit fortet med den där osnutna Joffrey i en hel säsong och fått skallen kapad i två delar i princip, och rädda staden som sagt, och så kommer farsan och säger liksom, ja, han hatar honom fortfarande så mycket för att mamman dog när hon födde honom.
Precis, och har inte ens kommit och hälsat på honom. Och Tyrion försöker då ändå säga här vad han vill ha, eftersom Jaime är ju fortfarande borta, och han säger att men jag vill ju ärva Casterly Rock. För Jaime är ju en Kingsguard, så han får inte ärva någonting. För han ska serva som Kingsguard for life.
You want Casterly Rock?
It is mine, by right.
We'll find you accommodations more suited to your name, and as a reward for your accomplishments during the Battle of Blackwater Bay. And when the time is right, you'll be given a position fit for your talents, so that you can serve your family and protect our legacy. And if you serve faithfully, you will be rewarded with a suitable wife. And I would let myself be consumed by maggots before mocking the family name and making you heir to Casterly Rock.
Why?
Why? You ask that? You who killed your mother to come into the world? You are an ill-made, spiteful little creature, full of envy, lust, and low cunning. Men's laws give you the right to bear my name and display my colors, since I cannot prove that you are not mine. And to teach me humility, the gods have condemned me to watch you waddle about wearing that proud lion that was my father's sigil and his father's before him. But neither gods nor men will ever compel me to let you turn Casterly Rock into your whorehouse.
Ja, när man svarar ungefär ganska snyggt, i helvete heller dvärgjävel. Ja, lätt parafras på deras Shakespeare-tal, men det är summa summarum.
Ja, han går ju därifrån nästan lite kortare än han kom in i rummet, kan man säga. Det var inget succémöte.
Nej, inte direkt.
Nej, inte alls. Men det är inte det enda som händer i King's Landing och de här två avsnitten.
Nej, alltså det händer väldigt mycket mer. Min favorit är Bronn som vanligt. När han äntligen...
Vad är det med dig och de här ruggiga de här männen? De här lite
osmuts... Har jag en typ?
Ja, de är lite smutsiga männen.
Ja, men också väldigt, väldigt roliga. Ja.
Snabbkäftade.
Ja, precis. När han låtsas att han inte vet vem Meryn Trant är.
Eller vad han kallar honom.
Taryn Mant.
Det är så här klassisk härskarteknik. Liksom.
Exakt.
Trycker ner någon.
Men man älskar ju Bronn. Ja. Alltså, jag tycker också att han är rolig.
Ja, vilket funkar bra. Och det är liksom det enda han gör. Ja. Alltså, just i den här scenen. Han får ju bara gå in och vara lite dryg och kul. Ja. Det har ju inte särskilt mycket...
Nej, och innan så får han inte ta av någon sorts trosor eller någon sorts, vad är det nu?
Skynke
av något skynke av en prostituerad med munnen.
När han ska få ha lite kul helt enkelt.
Så kommer, vad heter han? Podrick och avbryter honom. Ja. Jag vet inte om det är den stora händelsen de här två, men det var,
okay, men det var kul rolig, och värt att
nämnas. Det var en rolig scen.
Ja, vi har också Sansa. Littlefinger säger igen att han ska hjälpa henne. Och sen kommer vi till favorit nummer två. Sansa får äntligen träffa Lady Olenna, a.k.a. The Queen of Thorns.
Ja, hon är en het kvinna.
Ja.
Nej, men Lady Olenna, är inte hon som med motsvarighet, den här seriens motsvarighet till Maggie Smiths roll i Downton Abbey?
Ja, men lite åt det hållet.
Det är ju första gången det kommer in en rolig... det är inte första gången, men man gillar ju hennes stil.
Ja. Hon dissar sin son ganska rejält.
Hon dissar sin man. Ja. Han red ut utanför ett stup. Han kollade inte vars han red. Och så red han bara ut utanför ett stup. Dum jävla kar. Ja.
Och när de håller på att prata om Renly. Med hennes lilla liksom gay-kommentar. Med att hon bara säger ja, han var väldigt modig och duktig. Och ren. Renlig.
Ja, han var inte bron kan man säga. Nej. Nej, men hon är ju rolig att hon tänker ju fortfarande gifta bort sin stackars dotter med Joffrey, fast de säger att han
precis,
är ett monster.
Sansa säger det, han är ett monster.
Ja.
Och det sköna är att de bara rycker på axlarna och bara, ja, då vet vi vad vi har att jobba med.
Ja, precis. De ville bara info.
Ja.
Det spelar ingen roll liksom, att han är ett monster. Det är bara...
Nej, men för det här tar oss ju då vidare till Marjories, hon får ju skina i de här avsnitten. Först börjar ju hon med att försöka göra lite bra PR för kungarhuset genom att hänga på barnhem och hjälpa fattiga små barn.
Ja, till Cerseis stora förtjusning.
Ja, exakt. Som tack får hon gå på världens mest obekväma middag, verkar det som.
Ja, den är inte mysig.
Nej, det är så dålig stämning hela tiden. Det är slutshaming. Fryser du inte där i din klänning?
Mm. Ja, det är också en väldigt, väldigt, otroligt mycket välskrivna dialoger i de här avsnitten. Det är nästan det man kommer ihåg bäst. Men Cersei, jag tänker hela tiden
förklädda
på
förklädda förolämpningar liksom.
Ja, men alltså Cersei, det jag tänker på varenda gång hon sitter sig till bords, det är, nu när man har följt henne i drygt två säsonger, alltså det är ju ingen som dricker vin så ondskefullt som hon. Hon är ju riktig jävla rödvinshagga alltså, men hon har ju alltid en kärna. Hon bara vinklar sitt stora krus och så kommer någon och fyller på och så slurpar hon och så säger hon och giftigt. Underbar, Lena Headey ändå.
Ja. Ständigt salongs.
Hon måste ju vara det, för hon dricker ju vin hela tiden. Hon är ju lite sådär J.R. Ewing, verkligen. Liksom, så här. Hon pimplar, undrar vad hennes levervärden är.
Hon har varit med om mycket, kvinnan. Hon förtjänar ett par glas vin innan 12.
Ja, du försvarar henne fortfarande. Alltså, man kan ju inte försvara Cersei. Man kan ju tycka att hon bidrar någonting. Men, du sitter ju och försvarar henne hela tiden. Eller ni två.
Det är lite fint ändå hur hon hela tiden, hon ger små pika till sin son Joffrey.
Ja.
Hon säger väl typ att ja, du var ju så modig. Ingen kan ju vara så modig som du där i. Under slaget liksom. Vilket ju är det låter som en hyllning, men ju egentligen, han vet ju vad han gjorde.
Ja.
Hur han flydde liksom, hur feg han var.
Det som är intressant med hela Cerseis karaktär, hon skulle ju göra allting för att skydda Joffrey, men innerst inne så tror jag det börjar märkas nu i tredje säsongen, eller det har märkts ganska länge, hon hatar ju honom.
Mm. Jo, men eftersom han är ett litet misogynt svin där också och säger liksom att du kanske ska göra som kvinnans plats och hålla käften.
Ja.
Då märker man ju också, hon bara så här, oh, herregud.
Ja, precis. Alltså, hon vill ju regera.
Ja.
Det där är ju bara liksom, hon måste ju ha honom där för att...
Ja, men det är tronsföljden, den gammaldags tronsföljden som inte passar hennes person så bra, tror jag.
Exakt.
Men det är inte allt som Marjorie gör. Alltså den här scenen med armborsten, den här det finns väldigt sexuella undertoner på väldigt obehagligt sätt när Marjorie och Joffrey...
De har en liten dejt.
De har en dejt med en armborst.
Ja, och det är så mycket grejer där. Det är liksom förräderianklagelser, det är analförklaringar och sen så kommer vapenflirten.
Ja, hon lämnar ju, hon tar ju Renly ut ur garderoben kan man säga.
Definitivt.
Han ville greja på ställen där det inte blir barn och sånt där.
Exakt. Som hon absolut inte kan tänka sig. Men däremot så har hon inget problem med att han gärna får titta på när hon dödar något.
Nej, och sen är det ju lite roligt där med armborsten. Jag tänker på den scenen i fucking Åmål. när killarna sitter och med sina mobiltelefoner och bara bryr sig om det och tjejerna är helt uttråkade. Joffreys version av det är ju en armborst. Med den skillnaden att det är Game of Thrones och Marjorie blir lite sådär jag kan också skjuta armborst.
Minsan.
Eller jag bara pratar i nattmössan nu, jag vet inte. Men det är, jag ser en likhet med någon fucking hovmål och den scenen i alla fall.
Jag vet inte om man kan se något så här tecken också i att de skjuter ju mot någon björn där.
Är det inte en, höll på att säga stridsvagn, men det är en,
nej, det är väl the boar som har dödat
vildsvin.
Ja, just vildsvin. Ja. Precis.
Vad var det för tecken du hade sett?
Nej, men det var väl samma vildsvin som
dödade King Robert.
Ja, precis. Ja.
Det är sant.
Ja.
Det är ju
det är
bra spanat.
Om man ska liksom se någon slags
och skjuter den, han skjuter ju liksom rakt genom ögonen liksom.
Vilket alltså, är lite obehagligt, för det betyder att han är så ganska bra på att skjuta, ja, trots att han är en oduling.
Och det finns ju några såna här obehagliga teman som går igen i våldet i Game of Thrones. Det är ju att George R. R. Martin och manusfattarna är fascinerade vid att sticka ut ögon.
Ja, definitivt.
Alltså det är mycket ögongojs. Ska låta bli ögonen.
Ja, jag har väldigt svårt för det här personligen.
Det känns alltid som att när man sitter här och pratar med er så känns avsnitten som handlar om King's Landing mycket roligare än vad det är när man ser dem ibland. Jag vill se det här
på
igen.
På grund av våra incredibly witty comments.
Ja, det medger jag. Det var menat som beröm.
Ja, yay. Men ska vi gå söderut till Danny and the Dragons?
Ja, men Sandy, det här är ju ändå din...
Eller är det
alltså, du, i två långa säsonger har du fått... Ja. Det är du som är våran sån här Danny-spanare. Mm. Öken... Du är liksom poddens ökenräv.
Precis. Men jag antar den här lilla manteln med ja. Ja, så stor värdighet går. Den är ju på sjön. Och hon är ute och åker på.
Det låter som en fantastisk serie vi pratar om. Danny är på sjön.
Ja. Oms, vi kommer inte få se det här på 4 säsonger till.
Nej, precis. Nej. Hon är ute och åker på båt.
Ja. Och ni om ni... Ja. Ja, fortsätt.
Förlåt alla lyssnare. Ja. Och det här är alltså... Det som är lite roligt här är också att det är typ samma skepp som de har kört i alla båtscener.
De har bara råd med en båt.
De har alltså bara råd med en båt.
Ja, men så Blackwater Battle, alltså Sir Davos båt är ju typ den båten också.
Black Beetha.
Ja, drakarna har växt lite.
Ja, det står här i manus att de har växt från huskatt till lokatt, Tove. Och de är förbannat bra på fiska.
Ja.
Alltså, de är som sjöfåglar om de dyker ner. Ja, skitsamma, jag gillar fåglar.
Ja, det är fint. Men hon är i alla fall på väg till Astapor, heter det. Som är liksom...
Vi har glömt att Dothrakis kräks också över hela båten.
Just det, de har dåligt sjösinne.
Ja, de kommer ju vara... Ja, fortsätt.
Precis, och de är på väg till Slaver's Bay för att köpa så här, slavsoldater, de här.
Unsullied.
Exakt, det är väl den första gången vi får se dem. Mm. Och även Missandei som är någon slags tolk till den här slavdrivaren.
Men är inte den här scenen när... också väldigt bra, alltså det är många bra skrivna talande scener i de här två första scenerna, men det här när de står inför det är Unsullied och den här, vad heter han? Den här slavägaren i alla fall.
Ja, det var för avancerat namn.
Han bara sitter och förlämpar och kallar Danny för hora och Mormont för det ena och det andra.
Ja, så är
det och,
gubben luktar piss. Liksom.
Ja, och tolken får bara, ja, släta över det lite härligt. Och sen också en av dem, det har jag helt klumpat bort, men det är också en av dem. Det är en liten vidrighet, men den är så jävla äcklig. Det är när han skär bröstvårtan av en av dem, Unsullied. Alltså den här vidriga slavägaren. Mm. Den scenen är så... Ja,
bara för att visa att de inte känner smärta.
Den gör så ont.
Ja. Mm. Jag vill verkligen demonstrera hur... Mm. Liksom, hur duktiga och hur starka och hårda de är. Att de är den bästa armén. För hon är ju sugen på att... köpa lite soldater.
Exakt.
Och
Det är ju förresten också bara, apropå den här vidrigheten, visst är det här också som man förklarar att hur man tränar de här Unsullied, att de måste gå till en marknad och dräpa ett spädbarn typ. Och sen ge en peng till slavägaren.
Ja, det är det sista provet. Det börjar väl med att de en av fyra överlever själva träningen. Och sen som slutprov så måste man gå till en marknad, dräpa, ta spädbarn ur famnen och dess mamma, dräpa den inför hennes ögon. Och då är man fullvärdig soldat.
Ja, det är vidrigt. Danny blir ganska äcklad också. Ja. Allt det här. Så hon går iväg och pratar med ett litet barn. En söt unge.
Or is it?
Som visar sig vara någon så här trollkör, en warlock som försöker döda henne med en...
Men hon är väldigt så här, den här skorpionen 2.0, den ser ut som att komma från 2010-talet när den kommer ut.
Jag tror att de kallas för manticores.
Okej, vad är det?
Ja, det är någon slags fantasy.
Giftiga jävla.
Ja, det låter som mer liksom sci-fi framtiden.
Ja, den ser ju ut som en robot när den kommer ut ur det skalet. Ja,
men också lite ineffektivt liksom. Det är, ja.
De ska tydligen vara supergiftiga eller något.
Ja, okej. Okay. Men hon blir räddad då av Sir Barristan.
Barristan the Bold.
Precis, den gamle riddaren som ju blev avskedad av, var det Joffrey va?
Ja, som tyckte han, att han var Joffrey eller Cersei som tyckte att han var för gammal.
Ja, han ingick i Robert Baratheons Kingsguard.
Precis, han blev pensionerad.
Han var väl huvud Lord Commander of the Kingsguard till och med.
Det vet du bättre än mig. Det stämmer nog.
Han blev i alla fall väldigt motvilligt pensionerad. Ja. Mm. Och har varit försvunnen under säsong 2. Mm. Och kommer nu tillbaka. Och
än en gång tänker man först, vem var den här gamlingen nu då?
Jag minns när jag, även när jag kollade om den, så minns jag minns honom inte innan. Alltså, men jag kanske kollar lite disträ på den här serien emellanåt. Jag ber om ursäkt för det, men jag kommer inte ihåg när man har sett honom förut i serien.
Ja, speciellt i avskedningsscenen så blir han superförbannad och står inne i den här stora tronhallen och börjar liksom kasta av sig grejerna.
Mm. Ja, det är han, ja. Mm. Ah, okay. Mm. Förlåt, lyssnare. Men,
ja, alltså så egentligen är det inte så jättemycket mer att säga om Dennis.
Det har vi pratat om resa tidigare, men man tänker hur de har castat och hur Jonah Mormont uppträder, så det måste ju vara en ganska tydlig referens till Lawrence of Arabia. Har ni sett den filmen?
Nej, men det känns som att David outfiten är väl ganska lik.
Vad säger du?
Ja, jag kan se outfiten
framför mig. Han ser ju ut som O'Toole också. Alltså han har ju samma utseende och han har ju ungefär samma uppgift. Alltså han går söderut till en annan kultur och hoppar över. Alltså du vet, snärja sig in där på något sätt. Så det
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det tycker jag är ganska snyggt. Jag gillar sånt. Mm. Det måste vara så. Lawrence of Arabia, att han är liksom, även George R. R. Martin har haft det som förebild när han skrev karaktären.
Ja. Alla får ju läxa och gå hem och googla det här, känner jag.
Ja, men det är bara någonting. Ja. Ska vi gå till det roliga?
Ja.
Den tredje bågen som vi har bestämt att de här avsnitten har, det är ju bakom muren. Och man får ju lite grann. Mm. Sam blir nästan huggen av en weight, en gast. Vad ska vi kalla dem? Vålnad. En vålnad.
Odöd.
En odöd rackare. Och sen så verkar det bara vara att elda upp dem så är det över.
Ja, det känns lite för lätt.
Ja, verkligen.
Ja, men de ser lite mer läskiga ut på håll när de kommer gående som de skepnar där. Och sen när man väl, sen är det bara att tända eld på dem.
Så precis, bara ha en tändare med dig, det är lugnt.
Ja.
För de är tydligen väldigt flammable, liksom. Lättantändliga, tror jag.
Ja. Men i alla fall, om man inser att det är några kråkor som har överlevt det där.
Och Ghost!
Och Ghost har överlevt, ja. Det är bra att du håller...
Jag gillar vargarna.
Är det Magnus Edlund som sitter i det här rummet? Nej, men sen är Jon Snow blir ju liksom, får ju äntligen träffa Mans Rider. Han får se den här jätten för första gången.
Wun-wun.
Det är han alltså.
Ja.
Ser lite annorlunda ut lite senare i serien. Men framförallt så är den stora nyheten i norr, det här låter ju inte så mycket, men det är ju Tormund som dyker upp för första gången.
Och John misstar honom för Mans, ja, i början.
Men det är det här man gillar med. Jag tror George R. R. Martin älskar vildingarna mest, för det är det mest moderna folket. Mm. För de tycker så här, att knäböja för någon, det är ju fuck you. Alltså ett vänsterhjärta som mitt dunkar ju lite varmt för vildingarna. Alltså det är ett mer så här mindre fånigt borgerligt samhälle, ja, till skillnad från det vi lever i idag. Men det är inte det här handlar om. Nej, men det är väl ungefär det som händer. Sen tycker jag det går lite fort att de tar, alltså de är misstänksamma mot John. Men Mans Rider, det är som att det räckte med att döda en polare och så, ja, ta på dig en annan mantel så är du med i det gråas gäng.
Ja, fast sen vet man inte hur pass inne han är. Liksom. De håller väl lite koll på honom så länge, men han har ju klarat första testen, kan man säga.
Det är lite för lite ju gritt också.
Ja. Mm.
Det är för lite. Det är,
men det vägs bakom upp av att vi fick Tormund.
Ja, Tormund. Ja, Tormund är ju Tormund som vi brukar säga i den här branschen. Han är rolig.
Och Ygritte får ju lite lätt spöa ett barn också när John får göra sin walk of shame som kråka. När det bara kommer fler och fler som kastar stenar på honom.
Han är inte så välkommen.
Nej.
Nej, men det kanske man kan förstå.
Sen är det lite synd om Sam också.
Mm-hmm.
Han får ju en utskällning där av
Your Mormont.
Ja, precis. För att han inte har skickat korpar och varnat dem för att White Walkers kommer.
You had one job.
Men då tänker jag att, hör inte de här tre hornstötarna? Eller är jag liksom...
Ja, det där med hornstötarna får gärna någon uppmärksam lyssnare upplysa om. Hur funkar det systemet egentligen? Det finns, är det något telegrafmänniskor som bara sitter där i olika torn över hela...
Ja, men det tänker jag faktiskt att det är. För du vet, som i Sagan om ringen-filmerna, när de tänder de här eldarna...
Vårdkasarna, om jag får be.
Sorry. I've just been outnerded.
Ja, det är ändå fredag.
Ja. Ja, men för då tänder de ju såna eldar som kommer liksom, som sprider sig, och då är det ju någon stackare som har som jobb att bara sitta där dag ut och dag in och vänta på att om 100 år kanske det tänds en eld.
Mm. Ja, men man kan sammanfatta bakom muren i de här två avsnitten vad som händer. Det händer ju inte så mycket. Det är bara så här plantering för resten av säsongen. Och det är lite snopet för mig att det börjar så bra och så får man, nu kommer vi få vänta på de odöda igen. Det var en spoiler för de som inte har sett det, men jag tycker de som ser det först kan fokusera på något annat, så blir de inte lika ledsna som jag.
Okej, ska vi gå över till pliktrapporteringen?
Ja, det här har ni ju, här kan ni få gasa loss. Kör!
Ja, var börjar vi med? Davos har faktiskt överlevt Battle of the Blackwater. Så han ligger uttorkad på en klippa och så blir han räddad av sin piratkompis Salladhor Saan. Och han får komma tillbaka till Dragonstone.
Ja.
Men han blir också varnad för att Melisandre har tydligen börjat bränna folk som otrogna hundar för att de inte tror på hennes gud. Så att det är lite sämre stämning han kommer tillbaka till.
Ja, Davos. För ursäkta uttalet. Men Davos och Melisandre, de gillar inte varandra.
Nej, och det är ett väldigt fibel försök att mörda henne han gör.
Ja.
Ja, det var inte så smart gjort.
Och det gick inget bra heller, så han blev bara satt i fängelse direkt. Liksom. Ja. Stannis är sur som vanligt.
Ja.
Det är skönt ändå att ha Sir Davos tillbaka.
Ja.
Ja, men han är ju en av de här karaktärerna som verkligen gör det värt att titta på serien, annars hade det blivit outhärdligt.
En good guy.
Ja, en good guy.
Precis. Sen har vi också Arya och hennes lilla gäng. Jag måste bara nämna vilka det är. Aryas gäng. Det är alltså Gendry och Hotpie.
Hotpie.
Ja.
Oh, våra favoriter.
Precis. Och
smeden och pajbakaren.
Gendry ställer ju Arya lite grann mot väggen där, undrar, som vi också, jag tror vi
har pratat om det här innan.
Precis, liksom. Att, ja, men varför bad hon inte Jacqen H'ghar att döda liksom Joffrey, Tywin Lannister?
Ja, det där måste de ju lägga in, det måste de ju kommentera i böckerna också på något sätt. Alltså det här är ju en man, alltså det är väldigt medveten att den scenen finns i det här avsnittet, för man måste få den förklaringen. Eftersom den här Jacqen H'ghar verkar ju kunna mörda vem som helst. Mm. Och det är ju fortfarande, jag tycker inte de ger en bra förklaring. Den enda förklaringen är att hon vill göra det själv.
Ja, och det kan också, ja. Eller så är det att, som de väl typ förklarar i boken, vad jag har förstått, att hon är lite så här känslomässig när hon gör val, de första valen, och sen bara shit.
Jo, för först ville hon ju bara ha ihjäl den där typ torteraren eller vad, ja, det var, och sen så blev hon ju tvungen att rädda sitt eget skinn med den andra,
just det,
för att hon skulle bli avslöjad, och sen ville hon ju bara fly.
Mm, att det blir liksom, oj shit, nu, ja, har jag wasted mina,
precis,
val.
Hon har inte tänkt till.
Nej, hon är ju typ, vad är hon? 11?
ja, jag vet inte.
Gammal hon är.
Nej, hon är inte gammal i alla fall.
Ja, de möter också Brotherhood Without Banners, som är någon slags röva gäng.
Typ Robin Hood-gäng liksom.
Ja,
de ska försvara landsbygden.
Mm. Jag gillar dem skarpt.
Ja, och det är de som utskickade av Ned Stark också.
Precis. Hade Tornedalen legat i Västerås så hade vi hållit på dem.
Och därför vi träffa Thoros of Myr.
En bra man det också. Ja. Har jag
full
för mig.
Präst med brinnande svärk.
Ja.
Arya och hennes gäng är rätt nära. Hon har en liten misslyckad svärdfight där. Och sen får hon nästan gå ifrån... gå vidare, men då kommer The Hound in, som har blivit infångad.
Här undrar man ju två saker. Mm. Ett, svärdfighten med Thoros of Myr. Thoros of Myr rör ju sig ungefär som hon gör. Alltså, de verkar ju ha samma bildning i svärdskonst.
Ja, och
det är en spaning.
Ja.
Okej. Okay. Två, The Hound har blivit tillfångatagen. Alltså, är det så lätt att bara tillfångata The Hound? Helt plötsligt kommer man bara in som en fånge. I resten av serien kommer vi se att han är inte så lätt att fånga. Förstår ni vad jag menar?
Mm.
Liksom, helt plötsligt så det är bara en jävla stråtrövare som har fångat in den där besten, och så står han där i värdshuset.
Ja,
det kanske inte har med någonting att göra. Tore, du ville säga något?
Ja, Thoros of Myr. Jag tror att han är väl från typ Braavos. Han också, han kommer ju någonstans därifrån, eftersom han är präst för The Lord of Light, och det är ju en typ österländsk religion.
Ja, men då är det väldigt snyggt, för att han,
ja,
för att han, de gör ju svärdscenen, det här är ju supernördigt, men han rör ju sig som Arias,
som en vattendansare, eller
ja,
vad
en vattendansare, som Arias svärdfäktningslärare.
Ja. Inte så himla klumpigt som
nej,
nordmännen.
Nej.
Ja.
Ja, så att The Hound avslöjar i alla fall vem Arya är. Så nu ser det riset ut igen för henne.
Mm. Inte första gången.
Nej, och sen får vi ju lite förklaring till avsnitt 2:s titel, Dark Wings, Dark Worlds. Vilket är någon slags... det är så man säger om typ korpar, att de alltid kommer med dåliga nyheter.
Ja.
För att Rob får ju nyheten att dels att hans morfar har dött, Hoster, yep, Tully, som vi aldrig liksom har fått se i serien. Nej. Vi bara hört talas om honom.
Mm. Lord of River.
Han får ju också veta att Winterfell har blivit uppbränt och att Bran och Rickon är försvunna.
Exakt. Och så i Harrenhal så är ju typ 200 nordmän slaktade, förmodligen av The Mountain.
Ja, och han gillar man ju inte heller.
Nej.
Nej, jag hatar honom.
Okej, och Catelyn kommer ut som usel styvmor.
Ja, precis.
När hon berättar om hon har önskat livet ur Jon Snow.
Ja, och hon ångrar sig, ja, att hon inte liksom lyckades älska.
Ja, men det finns en snygg sensmoral i det, att allting, att det är ju egentligen starten, hon har ju rätt i det. Alltså, det är ju lite starten på allting, att hon inte tog sig an det här fosterbarnet.
Ja, och de liksom slår ju in mer och mer liksom hur, vilket misstag det kanske var av Rob att gifta sig med Talisa. Ja. Jag tror det är Bruce, vad heter han? Bruce Bolton, mm-hmm. som ju påpekar också att ja, det har gått sämre sen du liksom träffar den här bruden.
Ja, vi förlorade kriget när du gifte dig med hon från Volantis eller var ja. Hon kommer ifrån.
Ja, precis.
Var det Bruce Bolton eller var det en av Karstark-gubbarna?
Ja, det är väl det kanske var. Jag ja. Minns inte exakt vem det var. Men
random
någon av dem,
gubbe.
Ja, random gubbe.
Random gubbe.
Ja, nej, hörni, Theon.
Åh nej.
Ja.
Ja, nu börjar det bli jobbigt. Det här är ju fantastiskt. Alltså, han sitter och blir typ korsfäst och plågad.
Tortyrbonanza.
Tortyrbonanza kan man säga. Mm. Och det
och
har
lite
bara...
är man ju nöjd.
Ja. Och sen så är det första gången. Det är inte första gången vi får se Ramsay.
Jo.
Det är första gången.
Men vi får inte hans namn än.
Nej, man vet inte vem han är.
Han kommer in som någon slags
men i alla fall han,
citationstecken räddare i nöden.
Ja, sänd av Theons syster säger att han är. Han står där och sopar i bakgrunden medan de skruvar in och otäckt i Theons fot. Eller krossar Theons fot. Och ja, vi kan lämna det vid det. Vi kommer få anledning att återkomma till Ramsay Bolton i den här säsongen.
Ja, och om ni inte trodde det kommer bli mer tortyr också.
Ja, ja, en hel del kommer det bli.
Precis, från fysisk till psykisk till... Mm.
Ja. Ja, Bran drömmer om den treögda korpen igen.
Ja.
Men där han drömmer också om en person som sen kommer dyka upp. Som precis. Är Jojen Reed.
Ja, och här också sak att lägga på minnet är ju det här att Jojen faktiskt säger... Du kan inte döda den treögda korpen för du är den treögda korpen.
Mm. Det hade jag glömt innan att det avslöjades så tidigt.
Mm.
För att det
kommer kom inte ihåg.
För när man längre fram i serien så kommer Bran vara försvunnen och man undrar vad fan var det grejen med honom. Liksom. Men de planterar vad grejen är med honom här.
Mm.
Ja, den här Jojen Reed har ju också lite övernaturliga...
Ja, lite av någon slags seer.
Ja, exakt. Men jag vet inte exakt hur mycket, men... Och han har med sig sin syrra Mira Reed som ju också kommer följa med sen under serien.
Mm.
Och sen har vi ju den härliga svärdfighten på bron.
Munhuggs.
Ja, munhuggningen som kulminerar i svärd kan man säga mellan Jaime och Brienne. Take it away.
Ja, men det är ett underbart banter bara från början.
Ja, men det är hela tiden.
Ja, det är det.
Från
det är
att
någon
de dyker
lång grej
upp.
Med att han kallar henne för plattbröstad lintott.
Men sen är det så roligt när de dyker upp. De klättrar igenom en hägg eller någon häck.
Ja.
Och han klagar i sitt rep att ja, ska vi gå här genom de här oländiga trängen? Det är ju ingen oländig träng. Nej. För fan. De har hittat en
häck. De går på en äng.
Ja, de har hittat en äng. Och så vi går genom den där häcken så ser det ut som att ni sliter. Liksom. Och sen så slåss de. Det som är roligt här är ju att han är ju så jävla kaxig Jamie, för han är typ en av de bästa svärdskämparna i hela Västerås. Men han får ju ganska mycket spö av Brienne här.
Nog för att han är ju handfängslad.
Men
det känns ju ändå som att han är lite chockad över att han inte bara tar henne direkt liksom.
Nej.
Istället kommer en Bolton-man.
Ja, och när Bolton-man kommer så vet man, det är ju slutet på avsnittet. Det här är inte bra.
Nej.
Det här är inte bra.
Har man en flodd man på sitt bröst så...
Nu är det dags att blåsa i den här. Vänta, vi tar det en gång till. Så, det är signalen för... Nu blir det verkligen spoilers inför säsong 7.
Ja, det var alltså spoilerhajen.
Ja.
Och jag vet inte riktigt hur vi ska börja här. Men vi har ju fått ett rätt långt mejl av Hanna Kroner som är en trogen lyssnare. Jag vet inte om... Vill du...
Ja, men det här är faktiskt superspännande.
Ja, Tove, det här är din.
Det är en teori som heter The Unkiss. Och nu läser jag lite grann av det här. I böckerna gestaltas Sansas och The Hounds relation mer utförligt än i serien. Och de två får en ganska nära relation innan han flyr King's Landing. Under The Battle of the Blackwater så befinner sig The Hound i Sansas sovrum när hon kommer dit. I böckerna tvingar han ner Sansa på sängen och tvingar henne att sjunga en sång, vilket hon gör. Efter att ha erbjudit Sansa att ta henne med sig norrut tackar hon nej och han drar. Men sen så kommer hon minnas tillbaka på det här och då så i Sansas kapitel i böckerna så säger hon att de har kysst varandra. Vilket då inte är med. I böckerna är alla kapitel skrivna utifrån olika karaktärers perspektiv och flera gånger under Sansas kapitel tänker hon tillbaka på kyssen som då egentligen inte hände. George R. R. Martin har kommenterat detta med att Sansa inte är en pålitlig berättare. Så att man kan kanske helt enkelt inte riktigt lita på det som händer. Ett exempel är också när Sansa har flytt till The Vale och Littlefinger kysser henne. Senare anklagar hennes moster Lysa Sansa för att ha förfört Littlefinger och att hon såg Sansa kyssa Littlefinger. När hon egentligen då säger att det var tvärtom. Och man tror ju liksom på Sansa eftersom Lysa är galen. Men på grund av den här The Unkiss så finns det en del som tror att Lysa kan ha varit den som uppfattat situationen rätt. Och det här är ju superintressant.
Ja, det är väldigt spännande.
För att om man helt plötsligt säger att så här, nej men det som händer i kapitlerna kanske inte riktigt händer, kan ju det öppna upp för vad som helst.
Oh nej, det är en ny sån här, det som dör i Game of Thrones, det kommer alltid tillbaka på något sätt.
Ja, och sen ja, också när The Hound håller på att dö, senare när Arya inte mercy-killar honom, då är ju han taskig och säger att jag tingade till mig en sång från din syster men jag typ önskar att jag hade våldtagit henne.
Okej.
Så det men, finns ju en relation där.
Men förklara det som till en idiot eftersom jag är det. Men vad säger det om Sansa? Att hon är inte den person man tror?
Att hon är opålitlig. Att hennes liksom,
perspektiv syn kanske inte riktigt är riktigt. Men å andra sidan så kanske det bara är ett sätt att visa att hon är en liten osäker tonårsflicka liksom.
Ja,
Sen är det inget man har märkt av i serien riktigt.
Nej.
Om inte det skulle plötsligt visa
men helt
sig
klart är Sansas story-karaktär kommer att gå till mörkare träskmarker mentalt i säsong 7. Jag tror inte allt hon har blivit utsatt för inte kommer. Ja, alltså det vore knasigt av manusförfattaren om de inte tog det tillvara. Så hon kommer nog inte vara så älskvärd kanske.
Nej.
När vi återvänder till Annie säsong 7.
Precis. Men i alla fall spännande teori. Sen så kan vi ju gå rakt in på en annan grej här. Det är ett fan som har frågat George R. R. Martin om hur det går med The Winds of Winter, nästa bok. Och tycker att så här, kan du inte bara ge oss en uppdatering? Då svarar han lite fint att you really think statements like that will make a difference? Oh, you sweet summer child. I have years of experience with this that tells me otherwise. But okay, I will try it your way. Not done yet, but I've made progress, but not as much as I hoped a year ago, when I thought I'd be done by now. I think it will be out this year, but hey, I thought the same thing last year.
Alltså The Winds of Winter börjar bli lite sådär fantasy-litteraturens motsvarighet till Guns N' Roses, Chinese Democracy, som höll på att mickla med. Den kommer ju till slut.
Ja.
Detox med, eller det finns andra så här plattor i historien som aldrig blev klara, men Winds of Winter level.
Finns inte någon sån här Beach Boys skiva som också tog 100 år?
Vi ska inte gå in i det där, för det, jag kan inte googla just nu. Ja, men det verkar som det kommer bli svårt. Jag hoppas att han är klart med sin saga innan han dör. Det är han,
ja, för att han ser inte
superhälsosam
ut. Men och han har ju då sagt tidigare liksom om då nästa bok här att winter is the time when things die and cold and ice and darkness fills the world. So this is not going to be the happy feel good that people may be hoping for. In any story the classic structure is things get worse before they get better. So things are getting worse for a lot of people.
Det låter som att jag ska hoppa in och läsa från och med The Winds of Winter, tycker jag.
Exakt. Och då kan vi också tolka in här då med Sansa och The Unkiss att det kommer kanske gå.
Precis.
Hon har kanske blivit galen.
Sen har det även varit lite liksom små teasers om nya säsongen, sjunde säsongen. Dels har John Bradley som spelar Sam Tarly har snackat lite i Digital Spy. Och då har han pratat lite grann om efter att ha läst manus. Att det är många sekvenser där som han liksom bara trodde att det här går ju inte att filma. Och det är ju lite roligt. Samtidigt så säger han att det har jag trott typ tidigare också.
Vilket är ju väldigt kul, för vi har ju spottat att han bara ska sitta i ett bibliotek i Citadellen. Hur svårt kan det vara?
Exakt, han det måste ju vara något mer avancerat. Liksom, som.
Men för jag tänker mig att alla skådisar får väl inte hela manuset, de får väl sin bit liksom.
Exakt, det är inte alltid de kan pussla ihop hur det ser ut i slutändan kanske. Men å andra sidan, i den här tiden och fram till sommaren så kommer ju skådisarna under kontrakt. Det enda de kan sitta och prata om är en massa goja om hur, och bygga våra förväntningar.
Ja,
det kommer bli spektakulärt. Det är någonting de aldrig har sett för. Oh, wow, lol, emoj, upphetsad emoj gånger 40 liksom. Så det är lite svårt att,
ja. Exakt så låter det.
Ja, ja. Men det är ju så. Sen kanske det kommer läcka såna mer raffinerade och mer konkreta grejer.
Det så vill man inte heller ha.
Man vill ju inte veta någonting egentligen.
Vi har också ett skådis av hopp i säsong 7.
Oj.
Ja, är det, minns ni Dickon Tarly, Sams brorsa?
Dickon?
Dickon.
Jo, men
Jag vet att det finns någon som heter Rickon, men Dickon.
Ja, men den är ännu obekvämare middagen när pappa Tarly hatar på vildingar och säger att Sam är en äcklig tjockis som inte borde få äta mer bröd.
Ja, vi är där nu. Okej. Okay. Mm. Han hoppat av alltså.
Ja, men den som spelar Dickon, Freddy Strome, han är ju rätt stor skådis ändå, för han har ju varit med i Harry Potter och allt det.
Han är Harry Potter?
Ja, du säger det.
Okej, vi går vidare.
Vi går vidare.
Det här är lite blankt papper för mig. Han har i alla fall hoppat av för att han har fått en roll i som H.G. Wells i någon ny serie som heter Time After Time på ABC. Så de kommer liksom byta ut honom, så att Dickon Tarly kommer komma tillbaka, men troligtvis i formen av Tom Hopper som är en skådis från Black Sails.
Nu kommer jag på vem han är förresten i Harry Potter. Det är han som dejtar Hermione, tror jag.
Ah, okej. Okay. Säg mig inget.
Ni hör ju, kära lyssnare, vi håller här på, vi är nere på nivån. Det är verkligen Dickon Tarly vi ser fram emot att återse i säsong 7. Tove, du kanske kan avrunda.
Ja, jag tycker att ni ska göra som Hanna. Maila oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtagga tronspelet, eller ring oss på 08-725-2357.
Du behöver inte vara nykter när du ringer. Jag kan bara säga Valar Morghulis.
Valardo Heiris.
Hej då.